välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten.
Hej Isabel McAllister. Ni har nu kommit till podden där vi försöker förstå vår samtid på olika sätt utifrån alla möjliga perspektiv. Hur mår du?
Ja, men alltså, jag har varit sjuk i 2 veckor nu. Och mina barn har varit sjuka. Men jag vet inte, det vill bara stanna hemma som alla andra och vänta på bättre tider. Det känns ju jävligt deppigt. Jag är inte så deppad, men...
Ja, men jag mår ganska bra. Det känns som att det börjar dra ihop sig mot årsslut eller mot jul. Och då börjar jag fundera i termer av så här, summeringar. Och var lite nyfiken på var vi befinner oss nu liksom, kopplat till den här klimatpaniken. Alltså vad du och jag personligen befinner oss kopplat till den här klimatpaniken. Som ju någonstans gjorde att vi drog igång den här podden för snart ett år sedan. Normalt sett så brukar jag ju tycka att det är bättre att göra såna här summeringar efter i augusti typ.
Just det.
Så här, efter att man har varit ledig kanske några veckor, man har samlat kraft. Istället för att på nyårsafton, man är så här glåmig med D-vitaminbrist. Och typ har ätit alldeles för mycket fett i några dagar och så vidare.
Man kryper fram.
Precis,
så och kisar, med stunds i benen.
Kisar ut i ljuset som nästan är obefintligt. Att det, så att egentligen så är det inte så logiskt att göra det när det är nyår. Men jag tänker ändå att vi kanske skulle göra någon sån liten sammanfattning helt enkelt. Hur är din klimatpanik en dag som denna? Vilka känslotillstånd pendlar du emellan?
Ja, alltså jag pendlar väl mellan och... jag tror jag pendlar mellan alla faktiskt. Lite uppgiven ibland. Superoptimistisk ibland, men nog latent ganska arg tror jag. På något sätt att jag blir irriterad över, just nu är jag nog mest irriterad på all slags greenwashing någonstans, eller någon slags så här dålig insikt i att det är vad det är och att vi måste göra någonting åt det, utan det känns som att det är väldigt många företag och annat som liksom, ja men att man vet om att man gör något fel men man fortsätter göra det. Och så liksom, som att, jag tycker det känns som att det är en hel flock som springer runt och såhär lalalala, du vet, så här, över öronen.
Fast jag undrar om man vet att man gör något fel, alltså det går jag att fundera på mest hela tiden så här, för... Nej, men du och jag pratade om en artikel som kom i veckan här. Ja, på ledarplats i Svenska Dagbladet så pratade man om hur kapitalismen gynnar klimatet. Och när jag läser sådana saker så tänker jag liksom att jag tror liksom inte att folk tror att de gör fel. Alltså, eller vet att de gör fel, utan jag tror att det är väldigt många som odlar någon sorts bild som säger så att... Att vi kan lösa det här genom att bara göra mer av det vi redan gör. Och sen så håller folk på med liksom 1000 andra saker samtidigt också ju. Alltså man lever sina liv. Man har så otroligt mycket... Alltså det är sånt informationsöverflöd. Alltså, och informationen från alla håll blir liksom bara mer och mer komplex på något sätt. Och mängden information hindrar ju en på något sätt från att gå på djupet. Och om det finns människor som man själv lyssnar på och läser, som till exempel då Svenska Dagbladet i det här fallet, som säger att ja, men vi ska bara konsumera ännu mer, det kommer lösa sig själv eftersom marknadskrafterna går ut på att göra resurserna billigare hela tiden, och det kommer i sin tur göra att vi behöver mindre resurser. Alltså läser man den typen av saker så tänker jag att, och sen så håller man på med livet i övrigt, så då går man ju inte omkring och tänker att man gör fel.
Jag satt in på Näringslivspodd för ett par veckor sedan och gjorde en intervju. Jag var inbjuden lite som så här trend och lite för att få in ett annat perspektiv än bara de här affärsledarna från de här stora bolagen. Och då var det precis som att de skulle säga så här, men vi pratade med en annan trendtyp häromveckan och de sa att så här, hållbarhetstrenden är bla bla bla. Och jag var så här, men hörni, ni har ju helt missförstått det här, att det är ingen hållbarhetstrend. Det här är här för att stanna, vi kan inte hålla på att prata om det här som en trend. Utan vi måste ju prata om det som Greta säger, en kris eller som någonting som är här och stanna. Det måste in i vårt DNA, det måste in i allt det vi håller på med.
Mm.
Men man vill liksom se det lite som en fluga. Det som var intressant där också var att flera av de affärsledarna sa att ja, men vi tar hållbarhetsfrågan på allvar. Vi jobbar med det här, men vi ger ju bara det som kunderna vill ha. Och jag var så här, men är det verkligen möjligt att verkligen bara ge det som kunderna vill ha? Hur ska de kunna veta det? Det måste ju ni också ta, alltså gå med fanan och bära den på något sätt tillsammans med kunderna och så vidare. Att se att det här är. Och det tycker jag ändå att man ser vissa företag som gör. Försöker ta den där fanan och ser till att det här är allas problem. Och vi måste göra något vad det nu än är. Och jag läste en väldigt intressant konsumtionsrapport från Centrum för konsumtionsvanor och sånt därifrån. Jag kan lägga upp den sen, för den var jättespännande att läsa. Men där står också bland annat att folk som köper mycket second hand-kläder köper också mycket mer nytt. Eftersom det är på något sätt...
Man är inne alltså, i köp.
Ja, men inne i köp, men också om man köper sig fri. Det kompenserar. Men jag köper ju så mycket second hand, så jag kan köpa lite nytt nu.
Just det.
Och det var ju, jag tror det är Malcolm Gladwell som också hade något avsnitt om det där. Om att det var flera som blev så här mer vardagsrasister efter att de hade röstat på Obama. För att det var så här, jag är ett kvitto på att jag inte är rasist.
Ja,
för jag har faktiskt röstat för en svart president. Och då blev man liksom mer, då släppte man på det någon annanstans. Så att det där är ju också intressant. Ja.
Precis. Och sen återigen då, vem i kedjan tar ansvar? Alltså för att alla kan ju skylla på alla idag. Alltså konsumenten som köper kan ju skylla på att det ligger ju grejer där. Alltså det ligger ju grejer och det gör väl inget om jag köper, för att de är ju redan producerade så att säga. Så de kan ju lika gärna köpa den där grejen. Så de som levererar säger att det finns ju kunder som vill ha det jag köper. Och sen så finns sådana som Amazon i mitten. Som de har väl inga ansvar heller. För det finns ju, de bara kopplar ihop massor som vill säljas med människor som vill köpa saker. Så då tar ju ingen ansvar i den kedjan. Men okej, så att tillbaka till ditt sinnestillstånd. Du säger att du är arg, sa du det?
Ja, men alltså någonstans. Det är väl en förtvivlan också.
Arg och förtvivlad.
Och själv då? Var är du någonstans?
Jag tänker mycket på döden. Alltså...
Det låter inte så muntert.
Fast på något märkligt sätt så är det det. Nej men det har hänt någonting med mig de senaste så här 2-3 åren. Jag tror inte bara det är åldern liksom. Det är också att jag har varit allvarligt sjuk. Det är i och för sig länge sedan nu. Men liksom tidigare i livet så har jag mer tagit mig an det som att det är ett buffébord typ. Alltså jag har sett på livet som en person som inte har ätit på 2 dagar som kommer in på en skaldjursfrossa typ, eller något sånt där. Alltså jag ser någonting som verkar jättehärligt och så kastar jag mig in i det och så här, hungrigt med alla sinnen. Och sen så kommer någon ny grej och sen så gör jag det. Och sen så kommer en tredje grej och så gör jag det. Jag har varit lite, om jag tittar tillbaka så kanske jag har varit... nyckfull på ett sätt, även om jag ju själv har haft någon sorts inre kompass hela tiden som har sagt att jag, ja men så här, jag vill ju tillfredsställa min nyfikenhet och jag har haft någon tanke om att livet går ut på att ständigt utvecklas och lära sig nya saker och nya vinklar på grejer liksom. Men efter att alla de här sakerna sammanfaller då, att jag var sjuk, att jag började lära mig mer om klimatkrisen, att pandemin kom och så vidare, så har det liksom fört mig till någon sorts tillstånd där jag liksom tycker att jag befinner mig ganska ofta i, som man kan befinna sig i när någon dör, du vet, och allt stannar upp för en liten stund.
Mm.
Där man så här plötsligt inser kanske vad som är viktigt. Man gör ju så när något så här verkligen kastar om kullen. Sorterar saker i rätt ordning på något sätt och funderar mycket över vad man faktiskt vill lägga sin tid på. Jag håller på med någon så här lågintensiv dödsstädning. Alltså det är inte så att jag förbereder mig på dö, eller ser det precis det det är. Fast jag vet inte när det kommer att hända. Men vad det innebär är liksom att jag har en större närvaro och en större så här uppskattning av livets små saker.
Mm.
Och kanske att jag också faktiskt kanaliserar min kraft liksom mot de punkter där jag känner att jag kan påverka bäst. Och det kanske är tiden som har gett mig det också. Liksom, att det är mycket tid som man inte sitter i bilen på väg till jobbet nu eller gör onödiga saker. Utan ja, men det finns tid för eftertanke och det finns tid att liksom hålla på. Så att det är någon sorts dödsstädning av livet.
Men känner du att den gör dig mer levande?
Ja,
Det
gör ju det. Att vara i kontakt med de här känslorna, alltså det är ju fruktansvärt också såklart. Alltså så här, att på riktigt fundera över att liksom, livet och samhället eller så som man känner det inte kommer att finnas kvar längre på något sätt. Eller att fundera över att de man har omkring sig, liksom, att man inte skulle få ha dem där. Då går jag ju in i såna här tankar som handlar om att det är dags att kanske säga det man vill säga men aldrig har fått sagt. Alltså få ur sig det man behöver få ur sig. För att om det tar slut så vill jag inte ha saker osagda. Liksom. Sen är inte det så himla lätt att bara formulera och få ur sig när man har kanske långa relationer som är uppbyggda på ett visst sätt. Så känner man att det finns saker som behöver bli sagda. Det är inget man bara lyfter luren och gör. Men ja, det är i alla fall sånt jag går och funderar mycket över. Och det är också någon sorts, alltså det är ju samma sak egentligen. Alltså att titta på sina, alltså att känna in sina relationer på samma sätt som man känner in vad man faktiskt lägger sin tid på jobbet. Att det håller jag på med mycket. Och det hänger ju då ihop med, i allra högsta grad med klimatpaniken också. För ska man på riktigt så här omvärdera hur man själv lever? Alltså jag är väl verkligen ingen exemplarisk medborgare utifrån ett klimatperspektiv. Alltså jag, på vissa sätt kanske jag är det, men på andra sätt är jag inte det alls. Så det är så här, ja, men det är ju starka mönster man har som kanske också skulle behöva förändras. Och så det, ja, det är en ständigt pågående process av det stora livet och det lilla livet på något sätt.
Mm. Jag tycker ändå att det är fascinerande där att man, döden är närmare så att man känner sig mer levande. Men jag tänker också för min del, så det här med relationer och det, så känner jag nog att om man har bra relationer som man verkligen uppskattar och vårdar, så känns det inte som man behöver få allt det där sagt. För att jag hoppas att det är på något sätt,
det framgår,
lever i de stunderna man har, eller att man får ta sig tid och alltså pytsa ut det på något sätt. Men det är just det där, ja, men levande och tänka på döden. Ja, det var ju en grej som var så slående på Bali, för att det var så kaotiskt och så mycket mer närvarande där. Alltså att man såg begravningstågen, de byggde ju som torn som de eldade upp folk. Så man åkte ju förbi både när folk, man såg ju inte kroppar som brann, men man såg ju högen med kroppar som man precis hade bunnit eller höll på eller så vidare. Alltså, och man såg när de höll på att bygga de här tornen som de sen gick i processioner med, så att man visste så här, nu är någon dött. Så satt de liksom utanför när det var de här ceremonierna. Och sen var det också så här elledningar, man såg ju motorcykelolyckor precis hela tiden. Alltså så här, det var ormar, det fanns en massa, alltså det var ju farligare. Alltså så inte lika bra sjukvård och så. Så att det kändes liksom som att det var mycket mer närvarande också för att jag inte kunde kontrollera omgivningen. Eftersom det var inte min omgivning, alltså den jag har vuxit upp med. Så att saker som man kanske inte tyckte så här, trafiken är superfarlig, men den kanske inte var så farlig för att jag kunde inte rytmen av den. På samma sätt som jag just kan det. Här hemma liksom. Så det var kanske det också. Men just att den kändes farligare gjorde också att jag kände mig mer levande. Alltså, vilket är ju ganska spännande, den tycker jag. Vad det gör med oss som har tagit bort alla dem. Dagliga farligheterna är ju bra liksom, med alla våra regler och regulations, men typ att barn inte får cykla längre, alltså så här, eller man blir orolig i en lekplats när det inte är märkt med vissa märkningar för att man kan göra sig illa, medans
just
det är ganska sällan tror jag som barn faktiskt gör sig illa på lekplatser. Och man också lär sig av det ju, alltså, och så vidare och så vidare. Men jag tänker att man inte tar döden så nära för att man vill inte riktigt läsa om alla de här klimatbekymmerna. Man tar inte till sig det. Då känner man inte riktigt att den är så nära. Alltså problemet igen tror jag att miljö och klimatet är så stort. Och att man måste vara ganska nykter i det. Sin egen delaktighet ju och sin egen sårbarhet kanske.
Men så kanske det man behöver egentligen. Alltså som vi sa här tidigt i dagens samtal. Att man har alldeles för mycket i livet som håller en ockuperad liksom, och upptagen. Och man har en massa skit som fyller bandbredden i huvudet. Och det är ju först när de sakerna försvinner. Eller man kommer i kontakt med liksom, det här. Som är på riktigt mänskligt och nödvändigt liksom. Det är väl också någon sorts, ja, men som vi också har pratat om så här, polarisering och debatter och så vidare, att man hamnar i liksom teoretiska resonemang om olika saker. Alltså som, ja, men jag hamnar i någon tråd som handlar just om så här, utförsäljningen av skolan. Och så var en massa människor som diskuterade då, tydligt två linjer där man då argumenterar för sin sak med att, genom att prata om hur dåligt det andra alternativet är. Och där är det ingen som pratar om så här, vad vill vi att våra barn ska ha med sig in i framtiden? Alltså att det är egentligen dit man måste. Alltså man måste skala bort alla så här, ja men jag läste att engelska skolan, de hade delat ut så här mycket i vinst. Och det är ju ett helvete. Ja, men å andra sidan så rör sig. Ja, men bort med de lagren. Bort med liksom alla de här sakerna. Om ni som står här bråkar. Och till slut så hamnar det ju alltid liksom i person på hopp också. Liksom. Om man skalar bort alla de här lagren. Ja, men då är ni kanske två människor som är oroliga föräldrar. Som vill ge era barn det bästa. Ja, men hur liksom kan ni mötas då i det samtalet? Hur kan ni prata om att jag älskar min son och jag vill att han ska ha med sig en trygg barndom och massor med kunskap och en känsla av att han förstår världen och kan hitta sin plats i den och så vidare. Ja, men vad bra, då är vi överens om det. Och sen liksom, ja, det är det som är det centrala. Då kanske man kan börja prata om nya saker utifrån det. Liksom. Så att ja, men mängden du har ju information hindrar en från att gå på djupet då, skulle jag säga. Och det hänger ju också ihop med det här med konst som vi var lite inne på för ett par avsnitt sen. Liksom det här med, även den här frågan om huruvida konsten är död och så, att om man fyller sig med en massa grejer bara för att det är där, då kan man ju kanske inte heller gå på djupet och verkligen bli berörd av någonting, för att det är så mycket liksom, av det är så mycket, man är i någon sorts bara värld av massa grejer som bara pågår.
Mm.
Alltså man tog bort allt kulturutbud liksom. Och man plötsligt var så här asket i sitt kulturintag. Då skulle man ju liksom efter ett tag kunna stå framför vilken tavla som helst eller vilket musikstycke som helst och uppskatta det och kunna gå på djupet i det på något sätt, för det var det enda man hade.
Mm.
Så det är ju någonting där.
Ja, när man inte har några referensramar heller. Har du sett det klippet? YouTube? Eller jag bara...
Vilket?
Finns det ett klipp om ett par ganska unga killar som lyssnar, som blev så här viralt för typ någon månad sedan.
Nej.
De lyssnar på Phil Collins. Och det känns som att det är två...
Är det det här barn lyssnar på olika låtar? Det finns en sån...
Nej, men lite, nej, det är två killar som verkar kunna ganska mycket om musik.
Mm.
Men det känns som att de kommer från en helt annan genre. Typ så här hiphop eller någonting. Alltså så att de aldrig har lyssnat på Phil Collins.
Mm.
Men det känns ändå som att de kan lite om musik. Men de är bara så här superglada och bara så här lyssnar. Det som jag tyckte var så... Det var liksom lite att de så här verkligen... lyssnade. Alltså, det var inte så här, nu ska vi sätta betyg på det här och vi är lite coola. Utan de bara gick igång och lyssnade på Phil Collins och bara blev helt överväldigade. Och bara, vad fan är det här för något? Det är fantastiskt. Och så är de typ 14 eller något sånt där. Du vet, det är så härligt som man bara så här, lite den kommer från någon helt annanstans och bara öppnar sinnet liksom. Och finns på tape. Jag kan lägga upp den där på Instagram sen. Jag kan skicka den till dig också.
Det vill jag se.
Men det finns en, jag har börjat kolla men jag har faktiskt inte hunnit se klart. Jag blev tipsad av en mycket bra herre som heter Jonas Fleckerud som också jobbar mycket med omställning och sånt. Av någonting som heter The Overview Effect. Och då har de intervjuat en massa så här, astronauter och folk som har varit ute på olika rymd. Jag tror att det finns olika, du vet, någon har varit ute i rymden för att de har varit utanför någon slags rymdkapsel. Jag vet inte vad allt sånt där heter, rymdraket. Vissa anses ju bara ha varit, alltså så här, de har varit i rymden men de har bara flygit runt jorden. Förstår du? Då är de inte lika fina som sådana. Så en massa olika nivåer av det där. Men de pratar, intervjuar de med någon som har varit med redan så här, åkte upp 69-70 eller något sånt där. Och då var ju hela fokusen på att komma till månen, men det de inte tänkte på när de väl var där, det var att de fick se jorden. Just på ett annat sätt. Så de pratar om jorden men hur den uppfattas från rymden och ett sammanhang, till exempel att man åker över jorden så ser man det tunna hindren av atmosfären så här, och hur bräcklig den är och hur stor och fin och vacker jorden är samtidigt som när man ser hur skör den är. Man kan åka över och se hur det liksom är skövlat och man kan se så här floder och man kan se miljöförstöringar och sånt. Så man får ett helt annat, ett perspektiv helt enkelt. Och det här perspektivet pratar de om, vilket är pretty amazing. Och det är väl lite det igen som jag tror att vi kanske saknar. Alltså så här att man, som du sa, så det är inte riktigt förrän man hamnar i att man blir sjuk eller någon nära en dör eller så. Så man börjar få perspektiv på vad livet egentligen är. Så perspektiven är viktiga. Men jag tänker också att jag har hört jättemånga människor som har... Igen, det känns ju så hemskt att säga. Alltså så här, för att det är ju ingen som... Jag tror också man måste särskilja på det. Det är ingen som liksom önskar livet av någon annan. Jag tycker ju det såklart är jättehemskt med alla de som har dött. Men har man kommit lindrigt undan så tycker jag att jag märker så många människor som pratar om livskvalitet på ett helt annat sätt. Nu under pandemin. Och även sådana som har förlorat jobbet har det mycket mer knapert än innan. Och så vidare och så vidare. Så jag ska inte bara säga att det är så här, höginkomsttagare som plötsligt får jobba hemma och känner att de slipper att pendla. Utan så här, men det kanske är väl några slags inkomsttagare ändå som känner att de inte sitter med kniven på strupen när de har förlorat jobbet. Det måste man fortfarande säga. Men ändå. Och det tycker jag ska bli spännande att se i det förlängningen. Liksom.
Ja, men hur kommer verkligen vi jobba? Precis. För jag tänker, det är ju säkert ingen slump att jag går omkring i det här. Liksom. Det gör ju säkert väldigt många på grund av att det ser ut så som det gör. Men det är en viktig poäng det där, tänker jag också, med höginkomsttagare. För att det är... Det är ju väldigt många och som ju inte ens har liksom, men som inte, alltså som inte kan stanna hemma ens, alltså som måste jobba därför att man har ett jobb där man tvingas vara ute och man tvingas fortsätta möta människor och så vidare. Ja, där precis. Man tvingas leverera mat hem till de som jobbar hemma till exempel.
Mm. Verkligen.
Men å andra sidan, eftersom det är medelklassen och överklassen som på något sätt står för den absoluta majoriteten av utsläppen, så kanske det är någonstans bra att den kategorin människor faktiskt reflekterar över vad det är man håller på med.
Mm. Jo, men jag tänker också att om man är eller liksom över medelklass inkomsttag eller så vidare, så är det ju också, då är man ju också den gruppen som shoppar, reser, alltså som gör kanske mest miljöpåverkan. Som
ja, men precis.
Sätter vissa trender som, ja, alltså går för, alltså som har ett ansvar. Så visst att det är en grupp eller flera grupper så, men eller flera grupper, alltså jag menar, det är ändå en ganska stor massa som man inte heller får underskatta. Och bara avfärda med att det är någon annan, alltså.
Mm.
För det tycker jag också, det är en annat avsnitt tycker jag, prata mer ingående om klass och Sverige och vem som räknar sig till det, för att jag upplever ganska mycket att det blir som nu, att visa lite, såklart är det inte alla människor och så vidare, men jag skulle djupdyka ner lite siffror av vad folk tjänar och vad vi har, och sätta det också i perspektiv. För
verkligen. Igen,
det finns otroligt många människor som kämpar, men det finns också, det är ganska svårt att inse sin, alltså vi har aldrig pratat klass hemma i min familj när jag växte upp och så vidare, så det är ganska svårt att inse vad man tillhör och vad man, hur det har förändrats och hur mycket mer pengar som hushållen har faktiskt fått liksom de senaste 10 åren och så vidare, alltså i genomsnitt.
Ja, och, att man också, förlåt, säg.
Nej, säg det.
Nej, men jag tänkte på det här citatet också som, det tvistas om huruvida John Steinbeck har sagt det, men typ att, men varför inte det handlar om varför inte amerikaner någonsin kan bli kommunister, det är för att, eller liksom ens socialister, det är för att alla betraktar sig själva som miljonärer som bara är liksom tillfälligt missförstådda. Just det. Och det är också intressant att man, liksom den gamla arbetarklassen på något sätt inte vill identifiera sig som arbetarklass, eftersom det är inte, alltså det är ingen identifikation man av olika anledningar vill ha.
Mm.
Så därför så har man liksom omdefinierat kanske begreppet klass för sig själv. Och det är kanske också något man behöver ta hänsyn till när man pratar klass.
Ja, och arbetarklass känns inte heller som att det, kan vi säga det idag? Alltså med alla som gör tjänster och grejer.
Nej,
alltså,
men det sjuka är ju också att det, alltså hela det här liksom att man ska kalla alla för, alltså Foodora till exempel då, som vi har pratat om tidigare, som då levererar maten till alla som beställer hem mat, där de som cyklar omkring är liksom svårt underbetalda, men måste göra det ändå för att de har inget annat att göra. Där kallas ju de av sina arbetsgivare för entreprenörer, för de är ju inte heller anställda liksom med kollektivavtal och sådana saker. De har ingen minimilön och så vidare. Utan de måste starta egna små lådor, eftersom de Foodora själva då, eller den här typen av bolag, inte vill ta risken att anställa.
Mm.
Och då föder man dem med en bild av att de är entreprenörer. Alltså precis som att om du bara jobbar stenhårt så kommer du kunna, du vet, leverera ännu mer och få ännu mer dricks som du är ännu trevligare. Eller de här som samlar ihop såna här elcyklar. Vad heter de i Stockholm som ligger överallt på gatorna?
Ja, alltså sparkcyklar typ. Alltså såna här.
Ja, men de som samlar ihop de här cyklarna som ligger över hela stan. De är ju inte heller anställda, utan då handlar det ju om att du ska liksom samla ihop så många cyklar som möjligt och köra dem från ena till andra stället. Och liksom helt hysteriskt arbets, tempo och märkliga arbetsvillkor. Men de upplever ju också på något sätt att de inte har något annat val än att utföra de här jobben. Samtidigt som deras arbetsgivare liksom hejar på med någon sorts sån kapitalistisk syn på det hela. Att du är din egen lyckas smed. Liksom. Det handlar om dig själv, om du kan samla ihop så många cyklar som möjligt så att du kan ge dina barn mat. Liksom.
Mm.
Jag läste också...
Sen är det ju massor av de där företagen som inte går med vinst heller ju.
Ja,
alltså
ja,
att, det är en så här, man har kommit på Foodora och Uber och alla, så har gått in riskkapitalister och så de första som har investerat och liksom byggt upp hypen, de har tjänat jättemycket pengar, men nu sitter ju många kvar också i de där bolagen som bara blöder och det går inte runt och så vidare. Alltså, nej, det finns ju massa sådana tecken också som är ju helt...
Men det sjukaste jag såg här i morse, det var ju att Amazon, de har startat någon sorts... härberge för anställda som är hemlösa.
Mm.
Men hur sjukt är inte det?
Jo.
Alltså...
Nej, men då är vi nere på slaveri typ igen. Alltså,
ja, men, så här. Ja, men precis. Men alla de här grejerna, man får ju liksom någonstans hoppas att, alltså, att det måste vara något så här kapitalismens endgame. Alltså, jag är den första att säga att det finns massor med positiva saker i kapitalismen också. Alltså det finns en massa saker som vi har kommit på i hur vi organiserar oss och hur vi tänker och hur vi mäter och hur vi gör olika saker. Det är liksom, men det här är ju liksom det måste ju finnas gränser någonstans. Alltså någonstans måste ju det här ta slut, för att det är helt sinnessjukt faktiskt.
Mm. Det är helt sjukt. Alltså jag såg någon sån här... Alltså att det är... Nu har jag inga siffror, jag har inte hittat någon källa på det här, men jag tyckte det var intressant. Så jag kanske inte ska sprida det här nu, men nu gör jag det ändå. Men typ att statistiskt sett så har du större chans att du kommer bli flykting än att du kommer bli miljonär. Vilket var ju lite intressant.
Ja, men det låter väl logiskt, tänker jag.
Så att det är igen så vad man tror, liksom.
Ja, men alltså, om vi ska sammanfatta på något sätt här, så tänker jag ju någonstans också att, alltså, det är ju en gammal sån sanning om kreativitet också, att det är ur begränsningar som lösningar kommer.
Mm.
Så som kopplat till det också, med allt så här, all den här massan av information vi har och alla prylar vi har och alla, hur komplext allting är. Alltså ur det är det svårt att hitta bra lösningar om man inte på något sätt sätter sig själv på mental diet och gör det ihop med fler liksom. För att förstå, tänker jag, att de här riktigt nya lösningarna kommer.
Ja, jag tycker också det är intressant idé. Är så här, vad är det vi egentligen behöver? Alltså så här, om det gäller prylar och sånt, vad är man... Det tror jag också har liksom diskuterats lite, som typ som man ser tiggare utanför ICA som har mobiltelefon, så är det typ så här.
Mm.
De har ju mobiltelefon, då har de pengar så här. Ja, men vad ska ingå i hur mycket vi, men också om vi pratar klass och så vidare, så här, vad behöver egentligen en människa? Mer, om man skulle se det mer filosofiskt så här. Mm. Vad behöver vi egentligen för att ha ett bra liv, alltså så här, i prylväg till exempel, alltså så här, den är också ganska spännande just det.
Vi hade något tidigt avsnitt om Maslows behovstrappa, jag tror just vi pratade lite om det. Ja. Men det är väldigt spännande. Ja, men
det tål att komma på igen nu när man pratar om, alltså så här, jag vet inte hur många jag har sett på Facebook nu som bara, jag vet inte vad jag ska köpa till mina barn, de har allt, ge mig förslag. Alltså så här, att man hittar liksom på julklappar.
Mm.
Alltså så här, för att det finns inte det här, man har, den önskedrömmen som fanns när vi själva var barn. Jag vet inte, man fick hem den här liksom leksakskatalogen som man satt och kryssade i.
Mm.
Det är som att barnen har allting nu.
Mm.
Ja, det är så billigt, det är liksom, det finns allting. Eller så nöjer man sig med en telefon och ett nytt spel. Liksom, så här. Men då ska man hitta på julklappar för att man vill ändå fylla upp den där kvoten på något sätt.
Mm.
Vilket är ju lite bizarrt, kan jag tycka.
Mm. Vad önskar du dig?
Men ingenting faktiskt.
Nej. Du har eller, också tillräckligt.
Så här, jag har verkligen tillräckligt. Så jag känner så här, sen finns det ju någonstans i mig som önskade att jag hade hur mycket pengar som helst och inga values, alltså så här, inga värderingar alls, och bara så här, ja, då ska jag köpa ett örhänge, jag skulle göra det här.
Önskar du det?
Nej, men alltså att jag önskade ibland, alltså du vet, att världen var så, att vi bara kunde fortsätta.
Att vi bara kunde liksom. Det, ja.
Mm. Ja, men nu är det ju inte så, då går jag tillbaka till det igen, så vad behöver jag, vad inte, vad har jag för någonting, men jag har det mesta.
Mm.
Har du något speciellt som du önskar?
Alltså jag önskar mig precis. Världsfred. Nej, men senaste åren jag har i princip bara önskat mig böcker. Det är det enda jag önskar mig. Så är det i år också. Och det är ganska roligt. Min kära far, han läser också väldigt mycket. Och det här året har vi läst samma böcker. Och vi önskar oss samma böcker. Så att nu har vi börjat jobba cirkulärt. Så att jag gav honom, till fars dag så fick han 2 böcker av mig. Och det är samma böcker som jag önskar mig.
Vad är det för böcker då? Så vi får några tips.
Jag gav honom F, Katarina Frostensons senaste. Mm. Och sen så hade jag gett honom, eller jag kanske inte hade gett honom den, han kanske hade den själv, Renegater av Claes Östergren.
Mm.
För att jag hörde dem prata om det i den ypperliga podden Mellan raderna, som pratade om litteratur. Så då ville jag läsa den. Och så sa,
med Peppe Öhman och Karin Gide. Mm.
Exakt. Så då kom de tillbaka, eller F kom i alla fall garanterat tillbaka. Jag tror att det är samma exemplar som jag gav honom. Och så håller vi på nu, tänker jag. Att jag har olika böcker som han vill läsa och han har olika som jag vill läsa. Så kan vi hålla på så några födelsedagar och farsdagar och julaftnar.
Mm, det låter vara toppen.
Ja, faktiskt.
Mm. Jo, men jag önskar mig en bok också. Ja. Den heter Low Tech.
Mm-hmm.
Av en kvinna från New Zealand, tror jag, men som är uppvuxen i Indien. Hon har skrivit en bok där hon har undersökt olika urinvånare och hur de jobbar och lever i samklang med naturen. Och så säger hon, alltså andemeningen i boken är lite typ så här, ja, vi har skitit i alla de här urinvånarna och tittat på dem som primitiva, men de kan faktiskt, de lever i symbios med naturen. I den här boken så visar de upp exempel på typ hur så här, man har lyckats få träd att växa så att det blir som en bro över en bäck typ någonstans. Eller så här. Tänker på när jag bodde på Bali, när de under flera hundra års tid har ju gjort massa kanaler för att vattna alla risfält och sådär, som också är i samklang med naturen. Så hon har liksom, hon visar upp olika sådana spår om hur man har gjort det runt om i världen i flera hundra år. Och sen bygger hon på det med teknik. Så här, vad kan vi lära oss från dem? Så vi använder modern teknik men använder de här gamla synsätten med samklang. Och sen kan vi kanske bygga en ny värld som är amazing. Intressant. Det tycker jag verkar superspännande. Så att,
jag ska för övrigt ge mig på tal om det, ge mig på träd här i jul. För att du rekommenderade en bok som heter The Overstory som jag inte har läst än men beställt. Och sen så har jag beställt ytterligare en bok som handlar om trädens hemliga liv. Så jag tänkte att jag skulle lära mig allt om träd.
Hej gud, du har You're In For A Treat, The Overstory. Alltså den är kämpig första 100 sidorna. Alltså. Men sen, alltså, det är bland det bästa jag har läst. Så häftigt. Jag kan inte titta på träd på samma sätt sen jag har läst den där boken.
Nej, den ska jag ska ligga i badet och.
Men den är inte lätt alltså. Den jag läser bara på engelska och den finns inte på svenska än, och man får verkligen slå upp och koncentrera sig, och för det är som fakta insprängt i den här.
Men det kan ju vara skönt.
Historierna liksom.
Får jobba lite.
Ja, men bra då.
Då har vi ett avsnitt kvar innan jul, och det är vårt frågeavsnitt. Det har börjat komma in en del jättespännande frågor faktiskt.
Verkligen,
Så att, men fortsätt gärna. Är det fler av er som har funderingar kring saker ni vill att vi fördjupar oss i, eller saker som vi inte alls har pratat om? Vaccinmotstånd fick jag in en fråga här i morse. Aha, det har vi inte pratat om.
Spännande. Nej, det har vi inte.
Så, men... jag kan inte lova att vi kommer prata om just det nästa avsnitt heller. Men det är i alla fall ett avsnitt kvar innan jul. Och det kommer om en vecka. Och sen tänkte vi ta lite jullov.
Ja, och apropå det vill jag då också påminna att ni får jättegärna prenumerera på podden. För då kommer ni också veta när vi är tillbaka där i januari. Utan att man behöver leta upp det eller tappa bort oss.
Precis.
Det skulle vi uppskatta. För hur mycket stöd vi ändå får så är det lättare att göra podden helt enkelt.
Exakt. Men då tackar vi för idag.
Och alla ni som har lyssnat. Ja, yes. Ta hand om er. Okej.
Ha det fint.
Hej då.
Hej då. Well, if you